Du lyssnar på det 40:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och mellan andra och tredje bas, med ett leende på läpparna och senap i mungipan, mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet, killen som går all in på rött, ni vet, Olof, a win-win situation, Svensson. Tjena!
Hallå där, hur är läget?
Jo, men det är fint. Det är fortfarande lite av en arbetsplats här hemma. Du kanske ser bakom mig där att jag har kartonger av stort jävla vitvarulager. Eller heter det vitvaru? Porslinsfabrik av något
slag. Okej, okay. Det funkar för mig.
Mike, vad han...
Ja, du får ju snabba på honom lite grann här. Det här är för dåligt.
Nej, men han har ersatts nu av en kakelsättare.
Jaha, att, jag toppar upp på slutet.
Ja, det är en norsk kakelsättare faktiskt som bryter på finska och kallas Lasse. Får du ihop den?
Mäktigt.
Ja, men det är möjligt att han hörs lite i bakgrunden, men jag snackade lite med han innan här och när han hörde att vi skulle spela in podd så lovade han att vara tyst.
Ja, okej. Okay. Han kanske vill kommentera finalen i World Baseball Classic.
Ja, man vet aldrig. Han kanske vill få kolla i natt. Ja.
Yes.
Saknar du poddmobilen, by the way?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag fick ju höra här i veckan att den har ju försvunnit.
Ja, den är såld faktiskt. Ja. Och jag hade lite så här second thoughts på den, för man kanske skulle ha erbjudit den till baseballens Hall of Fame. Vad tror du?
Ja, men det hade kanske varit tråkigt.
Satt den på en... På en lastfartyg över till Cooperstown där.
Ja, fått ett eget plan, vet du. Ja. Veckans MLBs poddmobil. Yes. Ja, men det kanske låter tänka på framtiden.
Ja, absolut. Ja, men ja, vi brukar ju faktiskt luncha så här dagarna innan vi spelar in. Det har vi inte gjort den här veckan.
Nej, det hanns inte med riktigt. Nej. Också på grund av en bil.
Ja, exakt.
Mitt skrälle som har ståplats i Kattegat nu, kan jag säga.
Ja, du har köpt en cykel. Ja, nej, men vi får ju se hur vi tar oss fram genom det här avsnittet. Men det ska nog gå väldigt bra. Vad tror du? Vi kör igång.
Det gör vi.
Men ska vi börja med något som precis har avslutats, World Baseball Classic. Det har ju varit semifinaler och finaler där.
Jajamän, i Los Angeles på Dodger Stadium.
Ska vi börja med semifinalerna?
Ja, men det kan vi väl göra. Vi kan väl, det var ju två semifinaler, först Holland-Puerto Rico och sen USA och Japan. Det var väl kanske Holland-Puerto Rico som var mest spektakulär kanske.
Vad hände där?
Ja, det var väl, den hade ju allt i för sig. Det var ju extra innings, det var challenges, reviews, det var bat flips. Men framförallt i första inningen så hände det ganska mycket. Först så fick ju Jurickson Profar en single och sprang ut till första bas. Men då, om man kommer ut på första bas, så har man ju alternativet att antingen vika av höger, och då är ju bollen död liksom. Då kan man inte bli bränd än fast man inte står på bas. Eller så kan man ju vika in vänster mot andra bas och kika om man kan ta sig vidare. Och det gjorde då Profar, men när han återvände till första bas så firade han mot dugouten och hade inte riktigt koll. Så att då Puerto Ricos catcher Yadier Molina kastade ut honom på första bas, vilket ju inte ofta man ser.
Nej, verkligen.
Och sen så fick då Holland lite revansch då när Vladimir Balentyen, tror han heter, gjorde en monster home run då. Sen gick då matchen till extra innings. Och i elfte inning så tog det då slut för Holland då Minnesotas outfielder Eddie Rosario slog in Carlos Correa på en sackfly som gjorde att Puerto Rico vann matchen. Och det man kan nämna om den här sackflyen då, det är att Eddie Rosario fick den här mot Hollands reliever då, Luke Van Miel. Vet du hur lång han är?
Han låter lång.
Ja, han är toklång alltså. 2,16 är han.
Åh, jäklar.
Så att om vi kan ha en fastball på 97 miles per hour och sånt där. Men Luke Van Miel har aldrig kommit högre än AAA, aldrig spelat i majors. Men så slutade den semifinalen i alla fall, som var väldigt bra och lång, och det hände mycket.
Ja, Och så långt var ju Puerto Rico obesegrade. 7-0 i matcher.
Stämmer.
Ja, och i den andra så slog ju USA Japan. Och,
ja, precis. Inte lika spektakulär. Den matchen var ju, präglades ju av ett väldigt dåligt väder faktiskt, trots att det var i LA.
Ja.
Så att det var väl en eller två unearned runs som berodde på error. Men där var det väl starting pitchers då, Tanner Roark från Nationals och Tomoyuki Sugano som var riktigt bra.
Mm.
Sen i åttonde så hotade ju Japan när USA ledde dem, men då fick faktiskt Mark Melanson, Giants closer, då, en grym strikeout. Och sen så stängde ju Houstons closer Luke Gregerson matchen utan problem. Han har ju varit grym här i World Baseball Classic.
Mm. En annan som har varit väldigt tongivande i USA har ju varit Adam Jones.
Ja, verkligen.
Ja, han har ju varit lite clutch för sitt lag där. Och ja, i semifinalen så slog han ju faktiskt in den avgörande RBI ändå. Alltså han slog in 2-1 där med lite tur efter att Japans tredje basman Nobuhiro Matsuda behandlat bollen lite som en halt tvål.
Ja, till hans försvar så var det ganska halt. Men ja. Det var ju det som fick USA vidare.
Ja, men mest spektakulärt var väl några matcher innan, om vi tänker på Adam Jones där. Det var hans catch mot Manny Machados långa flyball där ju.
Ja, exakt. Nu som ett Dominikanska republiken som var en av de värsta jag sett faktiskt.
Ja, ja, den rankades jag tror nummer 9 på någon lista här som någon tog fram här efter okay. den här matchen. Och ja, vi kan ju snabbt nämna den som toppade den listan, det var ju när New York Mets leftfielder Andy Chavez i sjätte inningen i NLCS Game 7 2006 vid ställningen 1-1 mot St. Louis, jag för mig. Det var när Scott Rowland just slår ut den. Nästan slår ut den, men Andy Chavez liksom fångar ju in den, hoppar upp över homerun fans där och fångar in den och lyckas också kasta tillbaka den till ett där så att det blir ett double play.
Ah, mäktigt.
Ett otroligt spel i, som sagt, semifinalerna då kan man ju säga. National League Championship Series.
Ja, ah, exakt.
Den har tyvärr inte blivit så känd eftersom Mets förlorade till slut den matchen.
I den här matchen så var det ju också, det var ju så ledde med 4-2 va? Och matchen stod och vägde lite igen, så det var ju väldigt viktig catch.
Mm.
Sen var det kul att se Machado som, jag vet inte om det var i chocktillstånd, men han lyfte i varje fall på hjälmen för att visa hur imponerad han var trots att han blev rånad på en homerun. Sen läste jag också Buck Showalter, Baltimores coach, kommenterade ju catchen och han tyckte nästan det bästa var att Adam Jones snodde bollen från ett Yankee-fan i publiken som hade tagit den annars.
Okej, okay. Ja, nej, men de är ju faktiskt lagkamrater som du säger i Baltimore Orioles, Adam Jones och Manny Machado. Men då hade vi ju två finallag som var klara för den stora finalen.
Ja, första gången för USA faktiskt.
Mm. Och de skulle då ställas mot obesegrade Puerto Rico.
Ja, och här får vi säga att det blev, jag blev i alla fall otroligt överraskad att det gick så lätt för USA som vann. Mm. Vad blev det till slut? 8-0 va?
8-0, ja.
Ja.
Det tog boomstopp och en stor anledning till det var ju Torontos starting pitcher Marcus Stroman.
Han just det, precis.
Dominant.
Ja, han släppte 3 hits va och ingen run. Så att,
Nej, han hade ju en no-hitter in i sjunde inningen där.
Ja, sen kom du och jinxade va?
Ja, jag skickade tidigt meddelande till dig att nu är det dags att jinxa.
Yes.
Det är no-hitter på gång i finalen här. Ja. Det som är intressant med Stroman är ju faktiskt att han endast är 1,72 lång.
Ja.
En längd han faktiskt delar med Bryan Adams, Rihanna, Molly Ringwald och Adolf Hitler.
Oj då!
Ja.
Det var inte illa.
Nej, men han är faktiskt ovanligt kort för att vara en starting pitcher. Han är faktiskt bara en av 6 stycken under 2000-talet eller 2000-talet som har spelat i Major League Baseball som är under 1,78.
Oj!
Mm.
Ja, han är ju han är 44 cm kortare än Luke Van Meel till exempel.
Exakt, bara en sån sak.
Jaha, men om vi ska försöka så sammanfatta World Baseball Classic då, kan vi säga att det var en succé? Det får vi nästan göra.
Ja, det måste vi väl göra. Nu blev det väl väldigt lägligt också att USA vann då för intresset i USA helt enkelt. Men publiken har ju strömmat till som aldrig förr och nej, men jag känner alltså, många har börjat snacka om det, sådana här bloggar och sånt som inte har nämnt det tidigare har ju varit ganska uppslukade av det här, och det är ju kul.
Ja, men visst, det är så, och stämningen på läktaren har ju smittat av sig på planen också.
Mm.
Därför att i Major League så är det är serielugnt, 162 matcher, då är det så, spelar det inte så jättestor roll om man slår en homerun eller en hit som kanske avgör en av 162 matcher. Men här så gäller ju nästan varje match någonting, så att spelarna har ju visat känslor på ett sätt som att det ser i Major League. Och man har liksom stoppat undan de här töntiga reglerna att man inte får fira efter en homerun eller efter en viktig hit eller efter en strikeout. Och spelarna kan göra det utan att bli liksom plankade sen av pitchen eller så. Mm.
Nej, men det är här för att stanna. Nu spelas den väl bara var fjärde år, så att nu får vi väl vänta igen då.
Ja, det enda som kanske oroar då, det är ju att det har varit lite skador här. Vi kommer ju lite grann till Yankees och hur de drabbades. Men Venezuela hade ju fyra stycken. Bland annat Miguel Cabrera från Detroit. Det är ju ganska stor skillnad på Spring Training och World Baseball Classic. Och här kanske då klubbarna eller spelarfacket kan ha en åsikt om det. Jag vet inte. Men ja, visst, för att summera så World Baseball Classic har tagit ganska stora steg framåt och kan väl bli något att räkna med i framtiden, hoppas vi.
Ja, och Joe Maddon, coachen i Chicago Cubs, hade ju en liten idé där han tyckte att vinnaren av World Baseball Classic skulle ställas mot World Series Champion.
Ja, just det,
läste jag. Alltså inom typ Superkuppen, Community Shield, fast baseballvägsaktig grej liksom.
Ja, och det är väl en jättebra idé.
Ja, det är väl kul. Men vad skulle den kallas då? Super World Classic Series, eller något sånt där.
Ja, varför inte?
Yes, men då lämnar vi World Baseball Classic bakom oss. Vad har vi annars för nyheter från spring training där då? Har det hänt?
Ja, vi hade i fredags hade vi en så kallad combined no-hitter när New York mötte Detroit.
Mm.
Och ska du förklara vad som skiljer en combined no-hitter mot en no-hitter och vad en no-hitter är?
Ja, lite kort kan man väl säga att en no-hitter är ju att det inte blir någon hit under en match helt enkelt.
Ja.
Men man kan släppa ut baslöpare med walks eller hit by pitch eller errors. Det är ju till skillnad mot ett perfect game där det inte kommer ut någon på bas. Där är det mera i korthet 27 upp, 27 ner alltså.
Ja.
Men i en no-hitter så är det just ingen, så att säga, hit. Men när det kommer till en combined no-hitter, det betyder att det är flera pitchers inne i den matchen.
Mm.
Och i den här matchen var det ju Masahiro Tanaka, Yankees S, som ju drog det tyngsta, eller lite mer än halva lasset när han pitchade fyra och en tredjedels in.
Precis.
Så det är väl lite mindre än halva matchen då. Sen minns jag inte vilka två reliever det var som
delade. Ja, det var ju Chasen Shrev och Jordan Montgomery som fullbordade kalaset.
Mm.
Lite roligt, jag vet inte, såhär, man kan ju tro att en combined no-hitter skulle vara vanligare än en no-hitter, men det har faktiskt bara förekommit 11 combined no-hitters i MLB:s historia mot 295, tror jag det, no-hitters.
Ja, nej, men alltså om det hade varit en match, en riktig match, så hade man inte lyft ut Masahiro Tanaka när han hade en no-hitter på gång här, men det görs då i spring training eftersom resultaten i de här matcherna inte är det viktigaste, utan det är ju egentligen bara för att träna upp sig inför säsongen. Och de hade ju bestämt här att han inte skulle kasta mer än sina fyra innings då, eller fyra och en halv eller vad är det.
Nej, exakt, så att det var ju klart, såklart jätteroligt, men det är ju inte så att någon höjer jättemycket på ögonbrynen. Hade det hänt under regular season så kanske det hade varit lite mer, men då hade ju som sagt Tanaka fått fortsätta tills antingen hade fullbordat den eller blåst den då, så att säga.
Exakt, men det här var faktiskt Yankees första spring training no-hitter sedan 1983, så det är ju inte...
Oj då, men det kanske är en fingervisning om vad som komma skall då.
Ja, men den senaste riktiga no-hitten i New Yorks historia är ju också ganska länge sedan. Det är David Cones, vilket var ett perfect game då, från 1999. Vad har vi mer då där nere i Florida och i Arizona? Har det hänt något?
Ja, det är om vi ska fortsätta på Yankees då och World Baseball Classic då, eftersom deras shortstop Didi Gregorius skadade sig.
Mm, det var ju synd.
Ja, och det här var ju mellan, nu ska vi se, gruppspel och semifinal tror jag va, i World Baseball Classic. De hade någon träningsmatch nere i Florida.
Okej.
Okay. Så han skadade axeln och ja, de första rapporterna talade ju om att det var en ganska lindrig skada som ja, skulle hålla honom borta i en vecka eller två då. Men nu, det sista jag läste var att han missar nog hela april.
Okej.
Vilket ju är lite ja, allvarligt. Han är ändå en ganska tongivande spelare för Yankees då. Och troligtvis så blir ju då utility playen Ronald Torres som tar över. Det snackades ju också om Gleyber Torres då, men Brian Cashman nu, Yankees general manager, vill ju inte slänga in honom.
Nej, han är ju för ung. Nej, men precis. Och de har ju även han Tyler Wade som är ju ett prospect. Jag såg en alternativ lösning som var att flytta över second baseman Starling Castro till shortstop och lyfta in han Rob Refsnyder in på andra bas. Det skulle också kunna vara en lösning. Och det kan vara mycket möjligt att de snurrar runt lite på det här.
Ja, precis. Och det går du säkert på. Problemet blir väl om Chase Headley skulle skala sig. Då har Yankees det lite tuffare.
Jaha, tredje
basman. Ja, precis. Men ja, som sagt, Gleyber Torres kommer de att spara. För han har aldrig spelat i speciellt kallt klimat. Vilket kommer vara här nu i början av säsongen. Mm. Och är så pass ung. Och har aldrig spelat högre än Class A. Alltså Single A Minor League Baseball. Ett annat New York-lag som vi kan ta upp då, det är ju New York Mets. Det var kanske, det här hände någonting med Jacob deGrom där va?
Ja, vad var det? Jag har egentligen bara sett det på Twitter tror jag, lite plast.
Ja, det var
lite så lite kanske.
Nej, det är ju, var ju Mets outfielder Kevin Kaczmarski kanske han heter. Jag är inte så bra på polska.
Han ingår väl inte i deras liksom första lineup kan man väl säga.
Nej, utan han har ju blivit ditbjuden för att lära sig lite grann och få känna på hur det känns att spela med de stora grabbarna. Man fick ju lära sig lite mer utöver det.
Mm.
Och det var, han råkade ju faktiskt då parkera på parkeringsplatsen märkt nummer 48, alltså den som tillhör New York Mets starting pitcher Jacob deGrom.
Mm.
Vilket man ju kanske inte ska göra när man kommer som en liten rookie sådär. Så att då tyckte Josh Smoker då från New York Mets bullpen att han skulle visa var skåpet ska stå, så han plastade in hela bilen i gladback, eller vad heter det? Plastfolie heter det.
Ja.
Och la ut på Twitter, det såg lite mäktigt ut.
Men det var ju faktiskt en som fick backa ut från parkeringen och sticka till Columbia. Tim Tebows tid i New York Mets är ju förmodligen nu över.
Ja.
Så att han ska i alla fall börja säsongen i deras minor league-lag Columbia Fireflies.
Och det är Single A, eller? Visst var det?
Jajamän, det är det. Eldfluga, alltså Firefly, va? Det är någon typ av lysande skalbagge, tror jag. Det är inte så att den brinner, men vet du hur den lyser egentligen? Det är som hos lysmasken där, någon biokemisk reaktion faktiskt.
Oj, 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 det har jag faktiskt ingen koll på. Har du koll på det? Vi får återkomma med det i så fall.
Ja, välkommen till podden Veckans insekt.
Ja, exakt.
I höstas blev vi experter på bönsyschor, kommer du ihåg det? Efter den här Rally Mantis i Kansas City.
Stämmer.
Vi fick bland annat lära oss att den kunde leva 1,5 år om den bodde i ett femstjärnigt habitat.
Just det, så var det.
Jajamän.
Ja, vi kanske ska starta en sån podd.
Veckans insekt. Ja.
Ja.
Ja, nej men det är Tim Tebow helt enkelt. Ja.
Ja, sen har vi väl snabb svensk nyhet kanske vi ska ta.
Mm, även det med New York-koppling. Det är ju faktiskt den 55-årige New York-sonen Jim Sasko. Som har återigen blivit förbundskapten för det svenska landslaget.
Yes, stämmer. Han var ju det på 90-talet va? Och assisterade i början av 2000-talet.
Mm. Han kom ju till Sundbyberg redan 1984 tror jag. Och sedan dess har han faktiskt kunnat dö.
Jaså?
Ja, vet du varför jag säger så?
Nej, det lät väldigt dramatiskt.
Det är alltså inte den klassiska Trivial Pursuit-frågan som löd: vad ska man enligt Ulf Peder Olrog se och sedan dö?
Kan det vara Sundbyberg?
Jajamän! Så är det ju. Men det är tur för svensk baseball då att han inte lyder Olrog.
Ja, verkligen, det får man ju säga.
Vet du vad Ulf Peder Olrogs brorsa heter förresten?
Tage.
Nej, Ulf Peder Olrog.
Alltså.
Ja, men du och jag är ju faktiskt unbeaten både i Trivial Pursuit och Pictionary. Det är inte många som vet om det, tror jag. Men
nej, faktiskt. Vi var ju dominanta i Västeuropa på 90-talet där.
Yes. Faktiskt. Nej, men vad tror du? Ska vi sy ihop det första segmentet med tre raka strikes?
Det tycker jag.
Är du redo?
Jag är född redo.
Det vet jag väl.
Shoot!
Ja, men när vi nu har varit så internationella så här i början med både World Baseball Classic och ny svensk förbundskapten, så tänkte jag att vi skulle köra vidare lite på det spåret.
Ja.
Sajten Mr. Baseball rankar ju varje år Europas 50 bästa klubbar.
Mm-hmm.
Och Sverige har tre lag med på den. Det är Leksand Lumberjacks på plats 27, Stockholm Monarchs på 39 och Sölvesborg Firehawks på plats 42.
All right.
Men det är två andra länder som dominerar, det är ju Holland och Italien. Amsterdam ligger i topp och Bologna ligger tvåa.
Jaha, Bologna alltså.
Men det finns ju en del mäktiga namn.
Mm-hmm.
Och nu ska du utse det mäktigaste på Mr. Baseballs topp 50-lista.
I Europa.
Är du redo? I Europa.
Yes, är jag redo? Shoot! Mm.
Coolt. Då börjar vi lite lätt med plats 17. Tenerife Marlins. Va? Fan, vad där coolt. Skulle man fan spela. Alltså.
Ja, va? Tenerife Marlins.
Ja.
Var kom de ifrån?
Mm, det vet vi inte.
Nej.
Nej. Teneriffa?
Ja.
Ja,
troligtvis.
Bra. Yes. Och sen har vi Ostrava Arrows.
Ostrava Arrows, den var grym.
Mm. Jag
vet inte riktigt om den toppar Tenerife Marlins.
Nej. På 21 plats ligger Ostrava Arrows.
Mm.
Men sen på 47 plats, precis inne på listan, de finska giganterna. Espoo Expos.
Ja, men den var tråkig, va? Och vilket kungligt namn.
Ja, det är nästan så att man kan flytta till Espoo om det är en stad. Är det en stad?
Ja, det är väl någon förort till Helsingfors, va?
Dit flyttar vi och spelar för Espoo Expos.
Yes, det klart det blir Espoo Expos. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out.
Ja, men då kommer vi in i veckans huvudämne.
Yes!
Vad har vi där?
Ja, det är ju, vi ska ju kolla hur National League ser ut då och se om vi hittar några profiler man kan hålla ögonen på här under säsongen. Och då tänkte vi faktiskt börja i National League East.
Okej, okay, ja.
Atlanta Braves och deras shortstop Dansby Swanson.
Ja, är han brorsa med dig eller?
Ja, det är han faktiskt. Det är inte många som
Olof
vet om det.
Olof Swanson, nej, exakt. Ni är lite lika också.
Asså?
Ja, det han är ju lite hunk.
Ja, det får man ta som en komplimang alltså. Det är för att bildkvaliteten kanske inte är så bra på telefonen just nu.
Nej, så kan det vara. Men. Ja, vad har vi där på han? Han är ju väldigt intressant spelare ju.
Ja, men det är han ju. Han är ju ung, han är ju nyligen fyllda 23.
Mm.
Och är väl, ja, förhoppningsvis då kanske ska bli the face of the organization, face of the franchise den här säsongen då. Atlanta har ju saknat det sen Chipper Jones la skorna på hyllan för, vad är det nu, 3 år sedan eller något sånt där.
Ja, det är något sånt.
Och Dansby Swanson då, han valdes ju faktiskt allra först i draften 2015 av Arizona.
Exakt.
Vilket tyder på att det är en spelare med kvalitet.
Mm.
Men då i samma veva då, när Arizona gick all in off-season inför 2016 där, så tradade man Swanson till Atlanta tillsammans med centerfielden Ender Enciarte. Mm. Som faktiskt fick en Gold Glove förra säsongen. För pitchen Shelby Miller och Gabe Spier.
Det här var ju, vi pratade ju en hel del om det här traden inför förra årets säsong. Och det här var ju liksom, man trodde ju nästan att Arizonas general manager hade rökt crack där.
Ja, faktiskt alltså. För att tidigt efter den där dealen så pratades det om att Atlanta hade dragit det längsta strået.
Mm.
Men sen visade sig att de hade ju dragit det toklängsta trått. För att Shelby Miller, han var ju katastrof första halvan 2016 och gick, ja, han hade 2 vinster och 9 förluster och en era på 7-14.
Mm.
Och blev till och med nedskickad. Nej. Och det gjorde att han blev nedskickad till minus och AAA. Och han slutade säsongen med 3 vinster och 12 förluster och en era på 6-15. Så att där kan man ju säga att Arizona pajade sin organisation för några år framöver. Mm. För de tappade ju sitt farm system. Atlanta har ju det bästa farm systemet nu, tror jag.
Men Swans... Dansby blev väl glad. Han är väl från Georgia, om jag inte minns helt fel faktiskt.
Ja, men han är ju Braves fan sedan barnsben, så att han blev ju riktigt glad faktiskt. Och han blev uppkallad förra säsongen då av Atlanta mitten på augusti. Gick 2-4 i sin första match då, och slutade på betting average på 302. Och
det är starkt.
På 38 matcher och hade 129 at-bats. Så varför är den siffran så viktig för?
Den är viktig eftersom den inte tar honom upp över gränsen där han då räknas som icke-rookie det här året. Alltså han är fortfarande en rookie, om man säger så.
Ja, exakt.
Eller hur?
Precis. Ja. Vi snackade om det förra veckan att det krävs 130 at-bats eller 45 dagar på active roster, va? För att man ska kunna kvalificera sig för rookie of the year. Så han saknar alltså ett at-bat och är då, kan bli rookie of the year i år då.
Precis, att han är fortfarande rookie. Och, men det är ju intressant. Och det är ju väldigt många shortstop som är på gång. Och 2016 var det ju faktiskt 6 stycken shortstop under 23 år som slog minst 15 homeruns. Ja. Så att det har faktiskt aldrig hänt tidigare. Och om man bara nämner vilka det var, så var ju det Red Sox Sander Bogarts, Astros Carlos Correa, och vi har ju Indians Francisco Lindor som fick sitt oerhört stora genombrott förra året, och Cubs Addison Russell och Corey Seager och Trevor Story. Det är otroligt många, alltså de största stjärnorna, som numera är shortstops.
Ja, det är kul.
Ja, och vi har ju nämnt en tidigare som också är på väg då, Gleyber Torres.
Ja, och sen så hade vi väl också, heter han nu, Aledmys Diaz i St. Louis.
Och lägg till då Swanson, och sen har du ju även han J.P. Crawford i Phillies och Ahmed Rosario i Mets. Så, nej, men det är en rolig position. Och en annan intressant sak med just den positionen är ju att Washington Nationals Trey Turner återvände ju till sin ursprungliga position som är shortstop från centerfield han spelade förra året då för Nationals, när de nu värvade in Adam Eaton från White Sox.
Just det, stämmer bra.
Han heter ju faktiskt inte Dansby i första namn, han heter ju James. Utan Dansby heter han i
12 namn.
Middle name.
Ja, okay.
För att hedra sin mamma. Hennes, vad säger man, maiden name var Dansby. Hon heter faktiskt så mycket som Nancy Dansby.
Inte ett tråkigt namn det heller faktiskt.
Nej, verkligen inte. Så att Dansby Swanson, han är verkligen ensam om att heta Dansby i Major League Baseball.
Ja, det får man ju säga faktiskt.
Han är ett stort Tom Hanks-fan också.
Jaså?
Ja, han har gått ut med och sagt att han vill att Tom Hanks ska porträttera honom, om det nu skulle vara så att det blir en film om Dansby Swanson någon gång i framtiden.
Och, han har låga förhoppningar på sig själv alltså.
Ja, tror du. Han har ju faktiskt ett Twitter-handle också som viskar lite om det här. Det är ju faktiskt Lieutenant Dance 7.
Mm-hmm.
Och Lieutenant Dan, minns du kanske vem det var?
Ja, från Forrest Gump, ja.
Det var ju Gary Sinise rollkaraktär där som, ja, det var ju faktiskt Tom Hanks kanske största film då.
Ja.
Och Lieutenant Dan var ju Forrest Gumps överordnade i Vietnamkriget.
Precis.
Men visst missade han, var båda benen, och blev väl efter mycket om och moment Forrest räkbåtskompanjon, va?
Stämmer bra det. Och investerade i ett äppelföretag, va, som gick hyfsat.
Det gick rätt okej. Okay. Ja. Men vem vill du ska porträttera dig då i filmen om ditt liv?
Rolf Lassgård kanske.
Ja, annars tycker jag. Du ser ju lite ut som en dåligt ihopsatt Ben Stiller.
Ja. Det ska vara extremt dåligt ihopsatt. Du måste vara delar från Nordkorea och sånt där.
Ja, exakt. Själv tror jag Chris Farley skulle jag vilja. Ja, han är mäktig.
Ja, vilken hjälte. Oj, oj, oj.
Han är död, dessvärre.
Ja, tyvärr.
Så att det får vara min dröm.
Han lever inom dig.
Ja.
Kan vi säga så?
Så kan vi alltid säga, även om han har en jävla hydda.
Ja, det får man säga.
Nej, men vad tror du? Var är vi med Dansby Swanson?
Nej, vi vill strax klara. Det var mest bara att såklart så har jag ganska höga förväntningar på honom från Atlanta.
Mm.
Men man får inte glömma bort att han fortfarande är ung och han har ju inte speciellt många alltså professionella matcher bakom sig. Och sen så är Atlanta kommer ju troligtvis att vara lite av ett stryklag. De är i rebuilding mode.
Så att oh,
han kanske inte kan visa upp lika bra siffror som förra säsongen den här säsongen, men han kan fortfarande slå 15-20 homers kanske och ha ett relativt högt batting average då.
Mm.
Och kommer väl att starta ganska lågt i line-upen då, men kommer troligtvis då att ta sig upp och kanske hamna på andra platsen mellan Ender Encierte som då är lead-off och Freddie Freeman som slår som tre då.
Mm.
Han har varit skadad här nu i under spring training och jag vet inte om han har gjort comeback ännu faktiskt, för att Atlanta har varit väldigt rädd om sin guldgosse. Vi får se.
Ja, nej men alltså även om de är i rebuilding mode så jag ser ändå fram lite mot Atlanta Braves 2017 här och kommer nog försöka plocka en hel del matcher med dem under säsongen och om ja, några av våra lyssnare gör det också så kolla in Dansby Swanson lite extra och titta gärna på Braves när antingen Bartolo Colon Big Sexy pitchar eller vår lilla favorit R.A. Dickey.
Yes, Mr. Knuckleball.
Ja. Nej, men roligt lag ändå, även om de inte kommer gå till något slutspel i år.
Nej, precis. De har ju även profilen Freddie Freeman på första bas då, och sen så Julio Teheran som sitt ace då, som jag tror kan ha extremt mycket nytta av att ha fått Dickey och Colon i som lagpolare i rotation. Mm. Jag tror han kan lära sig otroligt mycket av de där gubbarna.
Rävarna. Nej, men absolut. Ja, kul.
Yes.
Men några som kommer gå till slutspel, om vi ska fortsätta lite National League-tugg här, är ju Chicago Cubs.
Ja, men visst är det så.
Från National League Central då. Men den stora frågan är kanske om de ska lyckas bryta Major League Baseballs 17 år långa trend att en regerande mästare inte kan vinna 2 år i rad.
Mm, just det.
För, ja, de har ju 3 titlar nu. De tog ju sin efterlängtade titel här i höstas, men det är fortfarande en lång väg upp till ärkerivalen St. Louis. 11 titlar ju.
Ja, visst är det så.
Ja, men egentligen, back to back. Vad har vi där? Alltså, det är riktigt svårt att göra det. Alltså, vinna 2 år i rad, eller hur?
Jo, men visst är det så. Sist det hände var det ju Yankees då. De var ju faktiskt 3 gånger i rad, alltså mellan 98 och 2000.
Mm.
Och senast i National League var det faktiskt Cincinnati som gjorde 75 och 76.
Ja, det är rätt länge sedan. Alltså om man, förutom Yankees då, så har det faktiskt bara hänt 7 gånger senaste 100 åren.
Ja, det säger ganska mycket om hur svårt det är.
Ja.
Faktiskt. Och de har ju tappat en del spelare. Dexter Fowler gick till Cardinals, va? Och David Ross slutade. Chapman gick till Yankees och så några ytterligare pitchers då, som jag tror tillsammans då utgjorde 8,3 i WAR då, alltså wins above replacement, alltså vinster som man ger sitt lag genom att spela. Men de har ju inte helt dåliga spelare som är kvar.
Nej, så är det ju absolut, men precis som du säger, Dexter Fowler där kanske är det största tappet, för han satte igång rätt mycket för Cubs förra året från sin liksom lead-off position och i år blir det den kanske mera slätstrukna John Jay som kommer alternera den här positionen med Albert Almora Jr. Där är ett tapp, absolut. Och som du nämnde också, Aroldis Chapman som kom in vid trading deadline och var deras closer. I år heter closern Wade Davis då, som kom in från Royals när de tradade honom mot en annan outfielder, Jorge Soler.
Just
som
det.
De tappade. Men
ja, men de har ju Anthony Rizzo, Chris Bryant, Ben Sobrist, Javi Baez, Arrieta, Lester, Hendricks och Kyle Schwarber är tillbaka och Jason Hayward har en ny sving. Så att
ja, men det är som du säger, alltså Kyle Schwarber där är kanske det allra största nyförvärvet. Han var ju inte med förra säsongen, eller han spelade väl 2-3 matcher i början och var tillbaka i World Series som designated hitter. Men hela säsongen var han inte med.
Nej.
Och när han har spelat för Cubs under 2015 och 2016 så har de ju faktiskt vunnit 40 av 61 matcher. Så att om det nu liksom har någon fingervisning så betyder det mycket att Kyle Schwarber då är tillbaka.
Ja men precis, visst det är så. Och sen så, de har ju en ung trupp, de har Joe Maddon som coach. Och sen har de ju fått in vinnandet nu i DNA kan man säga, i och med att de vann förra året. Och liksom, även på det sättet man vann i sjunde avgörande matchen borta mot Cleveland. Alltså hade man förlorat den matchen och World Series förra året så hade man säkert inte vunnit på 1000 år tror jag.
Nej,
men nu gjorde man det. Alltså, jämför med att ha så här, Spanien i fotboll till exempel. De var ju alltid stämplade som de största loserlaget. Men ja, lyckades till slut vinna EM först var det va? Och sen VM på det. Så att jag tror att Cubs kommer att vara nära World Series nästa år. Det tror jag.
Mm. Du nämnde David Ross lite snabbt. Han catchen eller backup catchen har slutat.
Mm.
Kanske inte betyder jättemycket spelmässigt. Men jag tror alltså som rutinerad räv och härlig kille i klubbhuset så tror jag att det kommer påverka faktiskt, men
alltså, inte
han
riktigt.
Har ju lagt catcherhandsken på hyllan och är ju nu med i Dancing with the Stars.
Just det.
I'm at Wrigley Field. I'm just excited to be here. Hi!
Hello, how are you? My name is David Ross, former Major League Baseball player, current World Series champion, Chicago Cubs.
So you just retired.
I just retired. My last official at bat was a home run, Game 7 of the World Series.
That's so cool.
Yeah. I would have had a victory dance after the World Series, but my teammates carried me off the field. I am the first Major League Baseball player to be on this show.
That is pretty insane.
It's a lot of pressure. There's some good dancers out there in Major League Baseball.
Are there?
Yeah.
Well, and you're going to show them.
I think what was going through Lindsay's mind is, who is this old guy I got to dance with? Woo-hoo! Here we go. Let's go, time. Yes. Here we go. The one little bit of dance experience I have is trying to grind up on my wife when we were in high school. I'll get out of the shower with a towel on and just be like, babe, does this turn you on? Is grandpa sexy? My goal is show my kids it's okay to try something you're not good at. I've got zero confidence in myself and my dancing abilities. But no matter what happens out there, I know my family's got my back. Go Cubs go!
I första avsnittet här så dansade han ju en quick step till Go Cubs go.
Ja just det, och fick högst poäng va? 28 av 40, grandpa.
Ja, det var riktigt snyggt.
Alltså, du har sett det?
Jajamän.
Mm. Det var väl inte jättesnygg uniform va, eller?
Ja, det var en baseballuniform.
Ja, med silverpaletter på. Jag vet inte vad, hur du ställer dig till det. Du är lite av en crossdresser.
Jajamän.
Nej, men det var roligt. Han blev ju påhejad på Twitter också av lagkompisarna Jake Arrieta och Anthony Rizzo och även om Nick Swisher och Bryce Harper. Och jag såg på ESPN hade de en omröstning om vem man skulle vilja ha med i Dancing with the Stars. Och då kunde man välja mellan A-Rod, Barry Zito, David Ortiz, Derek Jeter eller Nick Swisher. Vem hade du röstat på?
Big Papi.
Ja, visst han var ju det. Och det är ju han som ledde sista kolla där med 48%. Tänkte se honom dansa runt som Baluma. Ja, det kunde gå hur som helst.
Där hade Steffo Törnqvist legat i lä.
Oj, oj, oj. I ultralä, kan vi säga.
Ja. Nej, men det finns ju också en del andra så här generella saker som talar emot det här back-to-back-grejen. Alltså, vad det har varit ännu svårare än tidigare. Alltså, 10 lag i slutspelet gör det ju svårare nu. Det är ju korta matchserier.
Ja.
Alltså där om man hamnar i en dålig trend så är man utslagen.
Ja, så tajt är det.
En annan grej är ju att roster, som vi säger, laguppställningarna ändras otroligt mycket år efter år. Det är inte samma lag. Så att vi kommer nog se sådana här repeats eller back-to-back mer och mer sällan då.
Ja, vi ser så. Men att Cubs tar sig till slutspel är det inget snack om. För att det finns
det är inget snack om.
Det är ju inget lag som hotar i National League Central. Alltså varken St. Louis eller Pittsburgh. De har ju varit relativt lugna här under off-season. Och ska inte kunna hota Cubs som kanske till och med kan komma upp till 100 vinster. Vad tror du?
Men det är mycket möjligt. Alltså det orosmolnet som egentligen finns, det är ju alltså att de har varit nu. De var ju också i slutspelet 2015 och gick ju ganska långt.
Mm.
Och det här har ju slitit speciellt på deras starting rotation.
Ja.
Både John Lester och Jake Arrieta var ju med de här åren och ja, de har fått slita. De har tillsammans startat 71 matcher på de här två säsongerna och ja, pitchat nästan 1000 innings. Mm. Och de är ju inte jätteunga så att de kanske kommer få lite sämre säsonger, men till slutspel absolut. Ja. Sen en annan liten sak jag bara ska säga innan vi kanske ska tippa hela National League är ju att när de tog in Aroldis Chapman sista månaderna 2016 så tömde de ju sin prospectslåda rätt bra. Vi har ju nämnt Gleyber Torres i Yankees nu. Det var ju han som de fick bland annat pynta upp med för att få Aroldis Chapman.
Men precis.
Någon sån härlig liksom, låda finns inte att ösa ur i år om det nu skulle komma till ett sånt läge att de behöver förstärka på några positioner. Så att, ja, men jag tror ju som sagt att det blir svårt för någon annan, speciellt i National League Central. Det kanske är som i American League Central som vi snackade om förra året, att den inte ens kommer spelas.
Nej, precis.
Nej.
Det känns lite grann så.
Ja, jag kollar faktiskt oddsen och att vinna divisionen, de har oddset 1,14.
Oj.
Ja, det är lite Edwin Moses odds på den.
Ja, det är det faktiskt. Det är bara att sälja huset och gå all in.
Ja, och vinna 20 spänn.
Ja, exakt.
Nej. Men ska vi avrunda med att tippa National League, eller?
Ja, men det tycker jag. Vilken division ska vi börja med?
Nej, men vi börjar i öster, tycker jag.
Ja.
National League East. Vad säger du där? Vilka kommer ta hem det?
Eller ja, alltså typen? Där har vi ju två lags race. Det är ju Mets eller Washington. Varken... Ja, Miami har inte återhämtat sig från José Fernández när han gick bort där. Atlanta rebuildar och Philadelphia lika så. Så att det står ju mellan Mets och Washington. Och då kanske framförallt mellan deras starting rotations där det har varit mycket snack om vem som har den bästa.
Mm.
Har du någon åsikt?
Ja, jag håller generellt tror att Nationals vinner i år igen där.
Ja.
Det tror jag. Jag tror faktiskt ganska enkelt också. Jag tror att Mets kommer göra många besvikna i år.
Alltså, du tror?
Ja,
du sticker ut hakan så?
Ja, jajamän. Jag tror att Cespedes har dragit på sig alldeles för mycket muskler.
Ja, men jag går för Mets alltså. För att har de en starting rotation som för en gångs skull kan hålla sig frisk så bör de ta kommandot. Sen om man tittar liksom på outfield och infield så är det ju fördel Washington då. Men där har vi lite liten situation som Cubs, att Washington gav i princip upp hela sitt farmarsystem för att få dit Adam Eaton från White Sox då.
Mm.
Så att skulle de ha lite skadeproblem så har de inte så mycket att ta av. Mets och Washington till wildcard.
Mm. Okej. Okay. Nej, men jag tror att alltså just att Nationals läge är nu. Alltså om två år är Bryce Harper free agent. Mm. Så att de kanske gjorde rätt ändå som att tog in... De har ju fått skit att de tog in Adam Eaton och skeppade iväg deras starting pitching prospect Lucas Giolito. Men ja, vi får väl se vad som händer i huvudstaden. Men jag tror på Nationals och du tror på Mets.
Mm.
National League Central, där har vi väl redan sagt att vi tror att Cubs kommer ro hem det här enkelt.
Ja, visst är det så. Som sagt, både St. Louis och Pittsburgh har varit ganska lugna under off-season. Och Pittsburgh var ju, förra säsongen var ju första gången på några år de hamnade under 500 i wins då. Och, men då hade de lite skadeproblem och Andrew McCutchen, deras stjärna då, han underpresterade lite grann.
Mm.
Så att det står väl mellan de två lagen om vem som tar andra wildcardet, tror jag.
Okej.
Okay. Och då tror jag att det är Pittsburgh som drar det längsta trådet. Kanske tippar lite med hjärtat där, men Cubs vinner och Pittsburgh tar wildcard.
Okej. Okay. Nej, jag tror inte på några wildcard här heller. Men du har delat ut båda dina wildcard nu, eller?
Ja, jag var 20.
Delar du ut det till Nationals också? Okay.
Ja, amen.
Mm, okej. Okay. Ja, nej, jag tror ju på ett västår i år.
Okej. Okay.
Mm. Jag tror ju att Dodgers tar hem det i National League West. Jag tror att Giants får ett wildcard och jag sticker ut hakan och säger att Rockies tar ett wildcard också.
Mm. Ja, intressant.
Jag tror att de kommer fästa lite på Diamondbacks och på Padres i sin egna division.
Ja.
Alltså San Diego kommer ju vinna ungefär 3 matcher i år. Så det är ju intressant. Men nej, men alltså, ja, jag har ju drömt om Rockies på av någon konstig underlig anledning i flera år här, och jag vet inte varför, men de har ju faktiskt en ung starting rotation, och om den bara kan hålla ihop så vi har ju John Gray bland annat, han högerhänta starting pitchen där, som kan bli ett S.
Ja, visst är det
som
så.
Rockies har letat efter. Men han hade ju faktiskt 185 strikeouts på 165 innings.
Det är styggt bra. Men jag tror som du att Dodgers tar hem det. Och sen tror jag då att det snarare blir Colorado än San Francisco som kanske kan utmana om ett wildcard då.
Jag börjar längta efter burritomannen.
Yes, är det dags nu?
Jag börjar bli lite hungrig.
Ja, men då kör vi.
Ja. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese.
Ja, då tänkte jag att vi skulle göra lite krämig Cajun-pasta. Hur låter det?
Det låter gott.
Det låter gott, ja. Och då får man börja med den viktigaste ingrediensen som är Cajun-kryddan, eller hur?
Ja, jag tror det var pasta.
Ja, nej, den kommer på slutet här som en liten pinch-hitter.
Yes.
Ja, med Cajun-kryddan då bländar man lite salt, vitlökspulver, paprika, svartpeppar, lökpulver, cayennepeppar, timjan och torkad chili faktiskt.
Bra, du höll dig undan från
oregano. Det var faktiskt med i line-upen.
Var den det?
Ja, jag vet inte vad vi gör med den.
Du bytte ut den.
Ja, vi parafraserar Luleå Hockeys skogstokiga tränare Petter Lasso Nilsson och säger att oreganon kan hoppa åt helvete.
Ja, den kan fan hoppa åt helvete, oregano.
Ja, ja, ja. Sen är det väldigt enkelt. Man strimlar lite ben och skinnfri kycklingbröst i strimlor då. Och så blandar man ner det med i den här cajunkryddan som får ligga och dra till sig lite grann. Och sen så sorterar man den här kycklingen, vet du vad det är?
Det vet jag.
Ja.
Berätta.
Ja, det är att man snabbt ska låta den hoppa runt i en panna på väldigt hög värme. Och sen så drar man ner på partet lite grann och så slänger man lite skivad salladslök, grädde, soltorkade tomater, basilika, salt, lite mer vitlökspulver och svartpeppar, och så får det ligga och puttra tills kycklingen är klar. Och under tiden så har man då kokat lite linguinipasta.
Bra.
Den här lite tunna, tillplattade pastan då. Och så vänder man ner allt i pannan och river över en jäkla massa parmesan. Det är du.
Shit alltså, nu är man hungrig.
Ja.
Herregud. Men vad dricker man till det?
Ja, det ska jag berätta. Det är en flaska iskall Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Yes.
Yes.
Ja, grymt. Fan vad fint.
Ja.
Att vi fick med lite oreganos hopp åt helvete.
Hej Felix. Du hade fan en fråga till mig.
Ja, nu har vi då kommit fram till frågesegmentet. Och vi har väl samma fortsättning på det brevet som kom in för några veckor sedan eller någon vecka sedan, va? Vi hade väl inte betat av alla frågor där?
Nej, det var ju ett digert mejl från Patrik här som vi fick dela upp till och med då. Den första förra veckan var ju lite mer generella frågor om baseball och sen så var han ju lite intresserad av statistiken. Han är ju egentligen, han var egentligen hockeykille som har upptäckt baseball nu då och har märkt att hockeyn har tagit in ganska många statistikelement från baseballen. Inte just från baseball, men att de bygger performances på statistik i större utsträckning än vad de gjorde för 5-10 år sedan.
Okay.
Så då tänkte vi att vi kanske skulle ha en liten crash course i statistiktermer då, innan säsongen börjar. Och då börja med den offensiva statistiken.
Okej.
Och vilka är de viktigaste offensiva statistikparametrarna i baseball? Jo, men det är ju hits då, som vi varit inne på. När man kommer ut på bas utan att man gör det på någon annans bekostnad. Alltså att det defensiva laget väljer att bränna en annan spelare eller att det blir ett misstag. Då får man alltså en hit. Och en run är ju då när man har kommit hela vägen runt.
Ja.
Från att slå till hemplattan igen då, vilket innebär ett poäng.
Man behöver ju inte ha slagit, man kan ju ha kommit ut på något annat sätt.
Ja, precis, stämmer. Och sen så har vi då RBI, som då betyder runs batted in. Det är alltså när man slår och på ens slag då så springer lagspelare in och gör poäng, runs.
Mm. Ja.
Och sen så har vi då walks, vilket innebär att pitchen kastar 4 ogiltiga kast och får man gå gratis till första bas. Strikeouts, då är det pitchen som har vunnit. Då är det 3 strikes och man får gå och sätta sig i dugouten. Och ja, allt det här då gör ju att man får ett batting average, som innebär då hur ofta man får hit beroende på hur ofta man har varit uppe på hemplattan då. Och för att slå. Och sen så har vi OBP som då är on base percentage, och det innebär att man delar antal gånger man kommer ut på bas, oavsett om det är tack vare hit, walk, hit by pitch eller vad det nu är, och så delar man det med antal bats för att få fram en procentsats då.
Just det.
Där, jag vet inte, man ska väl ligga över 300 och nosar man på 400 så är det riktigt bra.
Men det är lite intressant. Det heter on base percentage, men det presenteras väl inte i någon procentform, eller?
Jo.
Gör det?
Eller, okay. Ja, eller tusendelsform. Eller?
Ja, i tusendelsform.
Ja, ja, jo, det är sant.
Ja.
Hur vill du att det ska heta då?
Nej, men jag vet inte. Men
on base promille.
Alltså, nej, ja, exakt. Men batting average heter ju inte percentage. Alltså, men det presenteras
sant.
På samma sätt. Det jag ville komma fram till, att alla tal presenteras i tusendelar.
Ja, precis, så är det. Vilket kanske inte är så vanligt. Vad har vi sen då? Slugging har vi ju. Det är ju hur många... Hur ska man säga det? Hur många baser man får kommer per att bat? Är det en bra förklaring? Så att
om vi... Att slå en double är dubbelt så mycket värt som att slå en single. Alltså när man kommer till första bas kallas det en single. Om man kommer till andra bas på slaget så kallas det en double. Och då, det räknas ju dubbelt så mycket just i det här slugging promille.
Just det. Ja, men som en spelare har ett att bat och får en hit och tar sig till första bas, så får ju 1000 då i slugging. Har han 2 at-bats, får en hit och tar sig till andra bas, så får han också 1000.
Ja,
vilket
exakt.
Vilket förklarar precis det du var inne på, att det är dubbelt så bra att ta sig till andra som till första. Och 3 gånger så bra att ta sig till tredje bas som till första och så vidare. Och då när vi har tagit upp då slugging och on base percentage, så finns det en statistikparameter som man inte använt så länge, jag tror det är 30 år drygt, va, som är OPS, det är alltså on base percentage plus slugging, som visar då hur bra en spelare är att komma ut på bas och hur mycket power han slår med.
Just det.
Och då är ju allting över 900 då, alltså 0,900 är ju grymt bra. Och mellan 750 och 833 över medel, och allt under 650 är inte så jättebra.
Okej, det kan man hålla lite koll på då, så får man ganska snabbt en blick för hur offensivt bra den slagmannen är då som är uppe och slår.
Exakt. Så att det var väl det viktigaste, tror jag. Så får vi återkomma med lite defensiv statistik då nästa vecka.
Ja, men det kan vi göra. Det är kul. Och alltså, det är ju roligare att veta. Det dyker ju upp så mycket siffror i rutan, och det är klart att det är ju roligare att veta om det är bra eller dåliga siffror man ser.
Ja, men precis. Man ser ju vad man har att förvänta sig av spelaren som ska slå, till exempel.
Exakt. Ja, men vad bra. Då hoppas vi att Patrik är nöjd med de där svaren, eller den där lilla crash coursen i statistik.
Yes.
I offensiv statistik. Härligt. Vad bra. Men innan vi stänger av mikrofonerna för den här veckan då, vad tror du om att säga någonting om våra sociala mediekanaler?
Ja, men det tycker vi att vi borde göra, för att vi gillar ju när folk hör av sig.
På Twitter och Instagram hittar du oss på veckans MLB i ett ord, No Frills. Och gilla gärna vår sida på Facebook. Där heter vi Sunday Fun Day. Där serverar ju Mark Zuckerberg avsnitten som på en bädd av rosor.
Oj, det kan du ge det på.
Ja. Ja, men vad tycker du att lyssnarna ska göra i iTunes då, mer än att lyssna på oss?
Ja, men det vore jättebra om de kunde betygsätta oss. Kanske skriva en liten snutt också.
Ja, men absolut, för... Då kan det komma lite högre upp när folk söker på baseball, tror jag. Mm. Men ja, det blir väl lite lättare att hitta. Så att, återigen, vad hade du för svanktatuering nu igen?
Var det hello@sundayfunday.se?
Mailadressen?
Ja.
Tillsammans med hashtaggen.
Just det, hashtaggen, ja. Veckans MLB är det.
Ja, och precis som du sa, e-postadressen hello@sundayfunday.se. Maila oss gärna vad som helst.
Ja, vad som helst.
Ja, du har ju den inboxen som huvudkudde ju.
Det stämmer bra det, ligger du och smuttar med.
Ja.
Innebär det här att jag måste gå och tatuera hello@sundayfunday.se nu?
Ja.
I svanken, okej.
Okay. Exakt. Ja, men som du älskar att sitta och leverera de där svaren ju.
Mm.
Va? Det är ju din bästa sysselsättning. Jag brukar ju få en kopia på små timmarna då och då ju.
Ja, det är det bästa som finns helt enkelt.
Mm, kul för mig med. Har du något att tillägga då? Eller?
Nej, inte mycket. Alltså det är vårdagjämnen har varit. Det är snart dags för opening day. Våren är här, sommar kommer.
Ja.
Grillen ska på.
Ja.
Det blir inte bättre.
Inte illa. Nej, absolut. Vad kul. Och vi kommer tillbaka vecka efter vecka.
Oj, oj, oj. Och slipper ni inte undan.
Nej. Ja, men det är kul. Då ska vi bara gå ut ur det här avsnittet med lite musik.
Mm.
Och då tänkte jag att vi skulle ta oss tillbaka till det sista at-battet i World Series 2016. När Chicago Cubs vann sin World Series-titel. Mike Montgomery, som aldrig hade savat en match, stod på kullen. Och catchen bakom plattan var Miguel Montero. Han hade inte fångat en pitch på över 2 veckor. Och mot sig hade de Michael Martinez, som inte hade haft en hit på 7 veckor. Rätt osannolika spelare i den situationen. Mike Montgomery, Miguel Montero och Michael Martinez. MMMMM, eller hur?
Ja.
Osannolikt det ordet. Så därför så låter vi Mina Moldin med låten Better Than Your Batting Average ta oss in i helgen.
Chipparella på er.
Ciao. Like a firecracker, you've been lying, lying through all your laughter. So why you doing time in your mind? You strike out faster, better to swing and miss than to play mistress when you're the master. Well, you're better. A bell.